Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hej!
Hur mår ni?
Hur har vi det?
jag vilar upp mig efter min sportlovsdagar
med Kalle. Vi vill höra allt om din och Kalles.
Är du utbränd?
Ja, mentalt lite utbränd faktiskt. Kom till lite insikter.
Ja. Mm. Men jag undrar, kommer du ens ihåg?
Nej, alltså, det är så här. Om någon frågar mig hur var det, så svarar jag vad mysigt, och det menar jag. Men sen så kan jag ju mellan oss då, så kan jag bena upp det lite.
Gå ner i detaljer.
Ja. Mm. Ja.
Men du har inte glömt allting än, för det är väldigt lätt att glömma, och det är ju skönt att glömma också.
Jag har ju glömt det som gjorde ont i hjärtat liksom. Så att det gör inte ont längre, men jag har det i huvudet. Och jag har också kommit till vissa insikter som gör att så här, jag får bara liksom embrace, tror jag. Jag får sluta streta emot vissa saker. På något sätt. Ja. Vi kan återkomma till den här lilla resan. Och till också en fundering som jag har, som jag gärna vill ta med er.
Ja, spännande.
En liten diagnos jag funderar på Kalle här, och där jag gärna skulle behöva ert... tyckande och stöd.
Ni som ändå... Vår diagnostisering.
Nej, men ni känner alltså, ju ändå...
Som professionella
särskilt
läkare.
Peter, du känner ju Kalle, så jag tänker att så här, det kan gå igenom lite och säga vad ni tror.
Jag sätter på mig läkarhatt.
Ja.
Och jag tänker att jag skulle nog kunna ställa en diagnos också, för att det känns inte som att BUP känner Frans, och de har ju ställt en diagnos. Så jag tror inte att det är så
Nej, men det är sant. Absolut. Och du har ju också träffat Kalle och vet liksom lite om honom. Så att
det räcker nog för att ställa. Vill du ha medicin så kan du också komma till mig.
Jaha, har du blivit läkare eller du får skriva ut också?
Någon stark medicin ska jag behöva.
Jag tror inte man behöver så mycket.
Man kan gå bara på nätet och beställa lite...
Ja. Man går på känsla.
Ja, det är så det jobbas, eller?
Beställer lite bensin på känsla.
Har du haft lite dålig erfarenhet i sista här, Anna, eller?
Nej, jag tycker att det rullar på, liksom. Livet. Ja.
Men Lisa, vi pratade ju mycket förra veckan då om din, med din nervositet, skräckblandade förtjusning inför resan till Åre. Mm. Ni har varit några dagar där, du och din kompis och Kalle. Så att det är liksom bara två vuxna och Kalle själv.
Ja, precis. Och Kalle var ju superpeppad. Han har ju längtat så in i bomben liksom. Och vi åker upp. Vi börjar ju med nattåg. Egen kupé och allt det där. Och det var ju superspännande. Och framförallt vad man skulle köpa med sig och ha för godsaker på tåget. Det var ju liksom det viktigaste av allt. Så
det är väldigt mycket med ätande.
Livet byggs upp på godsaker, så är det verkligen.
Ja, men det är liksom en stor grej på något vis. Det är det kanske för många, men för våra barn känns det liksom extra det där.
Ja, det är liksom belöning. Jag upplever att det är en av få saker som på riktigt glädjer mina barn.
Ja, kanske precis, det är som riktig belöning.
Ja. Men så in där i tåget och liksom skitspännande, och det gick ju liksom 10:45, så vi var rätt trötta, men då, han var ju då utlovad att få ligga och se på iPad och äta lite, så han slängde ju lite godis och popcorn där liksom. Ja, och så somnade vi, och gud vad det är otäckt att åka nattåg ibland, upplever jag. Det kränger så förbenat. Jag trodde liksom att vi skulle spåra ur flera gånger. Som en sån här rädd liksom kärring ligger på tåget. Ja. Framme 9:30, och 9:30 skulle jag ha möte med skolan på Skype för att prata kring Kalles sömn och matrutiner, för att han är så energilös i skolan. Och det här hänger lite ihop, så det är därför jag berättar det här nu. Så att, och då var jag lite sen, men jag hinner in i mötet, det är Johan och jag, det är några därifrån. Och, man blir väldigt glad att skolan liksom känner sån omsorg och liksom samlar upp till det här, för att de känner att han inte har energi nog i skolan och sådär. Men då fick vi ju dementera att han sover dåligt, för det gör han inte. Men då hade han ju sagt någon gång så här att jag har legat sett på iPad hela natten. Så då tänkte de kanske att han var vaken, men det var ju mer för att vi försöker vänja honom att sova i egen säng. Och så har han kommit åt iPaden någon gång, för han har börjat lyssna på godnattsagan när han lägger sig. Han lyssnar på Sune varje kväll. Ja, i alla fall. Alltså då kunde vi avskriva sömnen, och då är det då maten, och han äter ju ingenting. Och han äter i synnerhet ingenting nu när maten levereras i lådor in i klassrummet.
Okay.
Ja, så vi sitter där och pratar, och de såklart säger så här: vad tycker ni att vi ska göra? Jag bara, ja, om ni kommer på det så tror jag ni kan vinna Nobelpriset. För att det är liksom, det är så här, det är jättefint och det är jättebra, och det känns viktigt att vi sitter och pratar om det. Men det sorgliga är att vi har ju samma problem hemma. Jag har ju ingen lösningar på det här. Jag vet på riktigt inte vad man ska göra. Men ja.
Det här är ju faktiskt ett av de största problemen med att vara en funkisförälder, tycker jag, på riktigt. Att vi själva varje dag letar svar, men att alla alltid frågar oss om svaret. Ja. För jag tycker att det där är... Jag blir ledsen, det är frustrerande, och framförallt blir man superledsen när det kommer från proffs som på skolan, som man tänker har utbildning och kunskap. Jag förstår att de ställer frågan, men man är alltid så maktlös när man är så här.
Ja, men för de är ju också individer. Ja. Och det här hänger också ihop med att jag undrar ifall de kanske tror också att han har den här diagnosen som jag pratar om. Men de får ju inte från skolan säga att de tror att barnen har en viss diagnos.
Nej.
Så jag vet liksom inte, men de har ju, så att någonstans har de ju väckt någonting i mig som kanske i slutändan blir bra då. Men i alla fall, så vi satt och pratade länge och väl, så kom vi fram till att så här, nej, men vi får fortsätta köpa dit bröd och skinka och smör och kalla köttbullar ska vi köpa nu. Och Mariekex får vi, för att allt duger för honom, för han orkar ingenting. Och de bara, så är han inte med på fritidsaktiviteterna, och det är kanske för att han inte orkar. Jag bara, nej, det är för att han inte vill. Och det är så han är här hemma också, han vill ju aldrig vara med. Han vill inte göra någonting. Och det här är ju då också som jag har kommit på nu uppe i år. Att min son, Kalle, som jag älskar över allt annat på denna jord. Han är en fullblodspessimist. Han är negativ.
Du brukar säga psykopat, jag blev jättestressad här. Nej, det var ändå för väl.
Glaset är alltid halvtomt. Det är liksom negativt. Och det är bara att inse. Det är det jag menar, jag får bara omfamna det. För att jag kommer aldrig få honom annorlunda. Han kan ibland säga att det är världens bästa dag och så här, men då är det förknippat med någonting som han verkligen gillar och älskar. Och som han kan och känner sig trygg i. Gärna att det ingår lite godis eller någonting. Då är livet toppen. Eller Svante som han ju älskar. Alltså sån här, han har sina små bitar. I övrigt så är det negativt. Vi kommer fram. Vi går upp till hotellet som han kallade då, lägenheten. Ja. Nu ska vi åka pulka. Måste vi göra det redan idag? Ja, för imorgon ska vi åka skidor. Så åkte vi bussen. Hur länge ska man sitta på den här bussen egentligen? Och så kommer vi fram. Jag tänker inte åka ett enda åk. Jag hatar pulka. Okej, det vet du ju inte, säger jag då. För du har inte åkt i såna här backar. Jobbigt att gå upp. Ja, men nu är det ett rullband här som man åker på. Så det är lugnt. Ja, så då åker vi några gånger. Då vägrar han åka själv. Så han sitter i knät och vi åker. Och när jag ramlar och slår mig, då blir det lite roligt. När jag åker in i ett nät, fick jag det hela tiden, för att jag har ju absolut noll kontroll.
Det är roligt att det blir roligt.
Alltså, jag låg som en fisk i ett nät, med bena in emellan. Så här. Ja.
Det låter ju livsfarligt.
Sur.
Och lite, lite roligt lät det också.
Inte ens en kanelbulle ville han ha, han kunde tänka sig en glass. Så fick vi köpa en glass. Sen hem, men bara, ska vi gå på restaurang? Nej, jag hatar restaurang. Det är så mycket folk. Ja, okej. Då är vi hemma, också mysigt. Och sen så säger vi till honom då dagen efter, idag ska vi åka skidor. Inte åka skidor. Måste man verkligen åka skidor? Vi åkte i pulka igår. Mm. Ja, fast nu är det därför vi är här, så jag bara kände så här. Nu ingen, han får inte ens fundera. Nu ska vi åka. Då har vi hyrt skidor och pjäxor. Iväg, åker. Han är som en geléklump. Han kan absolut. Han vägrar.
Han vill inte.
Han vill inte. Så vi håller på.
Nej, precis. Det är viljan som saknar.
Han surar. Han bara, hatar med jävla skidorna. Och det, han svär och han liksom... Han bara beter sig. Och då har vi ändå bestämt att vi ska bada i badhuset på eftermiddagen. Så jag säger så här att du åker, annars blir det ett badhus. För badhus gillar han ju. En av få saker han gillar. Ja. Till slut köpte vi ett sele som han får åka i. Ja. Och då blev han lite tryggare.
Mm,
och då var det lite okej liksom. Ja. Och så åker vi hem och så badar vi. Och då vänder ju allt. Då är livet toppen och han åkte vattenrutschbana säkert 40 gånger. Och där är han ju då liksom helt plötsligt... Liksom där är han bäst. Förstår du vad jag menar? Det kan han. Och vi åkte väl på... Ja. Och så var det också så himla bra för att det var otroligt fint coronaanpassat där uppe. Det var ju... Alltså vi kanske var 20 pers i hela badhuset. Man fick inte vara fler. Man fick liksom boka sina platser och så.
Ja, det är ju bra.
Så vi kunde bara åka gång på gång på gång liksom. Och så dagen efter så ska vi upp och åka. Han bara, ja vi åker väl, alltså man får den här skiten gjord. Det är liksom hur han börjar morgonen. Iväg, tar upp honom i stora backen och i selet. Nej, det är bara helvete allting. Han ska hålla med handen, så det gör han. Så vi åker.
Men hur går det i liften under?
Nej, men det står här mellan våra ben liksom, åker med oss upp.
Ja, och det är tungt ändå, tänker jag. Han är ganska stor.
Jo, visst är det så. Så man får ju
alltså,
kämpa.
Jag menar stor, nu menar jag att han är gammal.
Så en håller i selet och jag håller honom i handen. Men då flitar han sig på det och så var det bara hemskt och vidrigt alltihopa. Så vi åkte ett tag. Sen åkte vi hem och så sa jag bara så här, ingen mer skidor med honom. Och han sa också bara, inga mer skidor. Iväg och badade igen. Sista dagen så säger jag så här, du får vara hemma, vi åker skidor. Han bara, okej, jättegärna. Så här, iPad laddad, mat framme, fulladdad telefon. Och så ringde vi så här, var tionde minut. Han tyckte jag var urtjatig som ringde hela tiden. Och så hade vi skitväder så vi fick...
Men han klarade av att vara helt själv då i lägenheten?
Två timmar. Jag hade ju kontakt med honom hela tiden och så åkte vi i backen som var precis utanför då. Och sen så badade vi en sista gång och han sa hela tiden, äntligen får jag åka hem. Borta bra men hemma bäst.
Men tror du att det kan vara så här att det ligger någon typ av ångest för honom med saker som han ett inte riktigt vet vad det ska hända, alltså vad som händer, alltså tänker pulkabacken, det här är en ny pulkabacke, kommer det vara jobbigt att gå upp för den, hur kommer den vara, att det finns en ångest i det. Och att det finns en ångest över att man inte klarar det.
Så är det ju definitivt. Men att han i grunden också är en pessimist och negativ och inte tror att det kommer funka. Det gör att han inte har någon kraft att ens försöka. Han försöker inte. Han åker upp och har bestämt sig. Att det här kan inte jag. Det här är åt helvete. Nej.
Men hur är han i skolan när det gäller ämnen? Vägrar han vissa ämnen då som han inte heller är
intresserad av? Slöjd och hemkunskap. Nej, musik och hemkunskap. Helt, det skiter han i. Han har ju sin styrka i matte typ. Sen är jag helt ointresserad av att lära sig skriva bokstäver och så. Så det här är han väl också. Men de säger att när han lägger manken till så är han jätteduktig. Ja. Men han är helt ointresserad och det är ju det som styr hela honom. Att han är så jävla negativ. Jag blir tokig. Men nu
jag förstår. Nej men alltså det är ju det som är, alltså då är det så här, när han vill inte åka skidor och hur ska man då få honom att inse att så här, det kan bli kul, och det är det där som man behöver så mycket verktyg och man behöver ju en hel armé av vuxna människor som bara nu alltså så här,
jag tror han skulle behöva ha typ Svante framför sig och Isolde.
Liksom han skulle behöva åka med några kompisar för det skulle han kanske kunna få lite driv av.
Ja, för han sa det, jag gör det väl för Isoldes skull, och så ringde han Isolde på kvällen och sa nej men nästa gång kan vi åka hit ihop så ska jag lära dig. Jag bara okej.
Oh, wow.
Det är också roligt att han har världens bästa självförtroende. Svante också säger, jag har ju läst lite nu kan jag göra det. Man bara, men du kan ju, alltså okej. Det är ändå skönt att de tror på sig själva.
Ja, nej, men han sa ju det också. Nu har jag tränat nog för idag, sa han efter ett halvt år. Kostar ändå rätt mycket pengar.
Mm. Skidor är ju lite stressigt tycker jag. För att det är ju som du säger, man köper liftkort och det är dyrt. Och det är så här, nu ska alla... Och så kanske några tycker det är kul om man är så här. För oss har det varit jättesvårt. Så var inte också så här, åker vi så kan han åka ett åk varannan dag. Alltså sen sitter man i stugan.
Jag tror han var värsta skidåkaren.
Nu, jag trodde också att Svante
var
liksom... Nej, men
han åker. Han kan åka. Ja, men han vill inte. Nej,
nej. Nej, okej. För Frasse har ju aldrig ens testat slalom. Och det känner jag ju en sorg. Och jag vill ju gärna att han ska göra det. Men jag var helt säker på att Svante var... att
det han kan grej. Då, det är det.
Men han gillar inte.
Nej. Nej. Men det hände en lite rolig grej, apropå bara som ett tips. För att vi köpte ju då liftkort och så kom jag på så här... jag har ju ledsagarbevis på Kalle. Undrar om det kan så här. Så jag gick in till Skistar och pratade med dem. De bara, absolut, då får jag liftkort gratis ju. Ja, så jag betalade bara för Kalle. Så stod vi där och pratade och så höll de på för de skulle stoppa tillbaka pengar och sådär. Liksom. Så stod och pratade. Så sa jag, men liksom, känner ni av mycket med coronan och att hur det var annorlunda? Så hon bara, men får jag fråga, hur är det för er då, som har barn med särskilda behov? Liksom, så här. Jag bara, nej, men helt ärligt så är ju världen lite mer autismanpassad. De bara, ah, precis det som du säger, det hörde jag några tjejer säga på Nyhetsmorgon. Jag bara, nej. Det var vi. Hon bara, va? Hon tyckte det var så knasigt.
Nej,
gud vad
roligt.
Ja, det var lite kul.
Den autismanpassade coronatiden.
Ja, nej, men så jag tänkte på det, Anna, också. Om du vill att Frasse ska prova så kan ju du köpa till honom och så får du ditt gratis. Liksom.
Perfekt.
Oj, nu Anna försvann. Det blir... Hon ska åka skidor.
Ja, ja. Jag, bara, jag är i backen nu. Utan Frans.
Nej, men det är ju så jobbigt. Alltså, jag tycker att så här, alltså, skidåkning är ju också krång. Det är en ganska stor grej. Alltså, det är så här... Om man bara tänker på de högkänsliga barnen. Pjäxorna klämmer.
Alltså gud, det var ju en sån grej.
Det är så mycket jobbiga grejer. Alltså, det är samma med lite med skridskor. Fast
och många kanske lite värre. Försiktiga med fart.
De är rädda men ändå vill. Ja. Och, de är, alltså,
det och man vill inte göra illa sig. Och det är balans. Det är inte lätt för våra barn.
Skulle ha världens coolaste typ skidlärare. Eller med att så här, att Svante eller någon kompis skulle vara med. Och att han typ skulle åka med Marcus. Alltså du förstår bara så här så att man helt... För det är också så upplagt för att man tjafsar inom... Men vi, alltså Svante tycker ibland att det är kul. Och då kan han åka några åk. Men vi måste ju också bara följa honom. Och det är det som är svårt med skidor. Att det är så här, man får inte... Och då blir man ju så här, men nu vill jag också åka. Vi har köpt liftkort för flera tusentals kronor. Och så ska vi åka ett åk och sen ska vi kolla på iPad. Alltså det är så här, man får ju panik själv också. Så att
det blir nästan liksom det att det väger många... över och blir en dålig upplevelse. Ja. För att man blir så låst och så begränsad och så besviken många gånger. Inte besviken på honom som person, för jag vet ju någonstans, utan på livet liksom. Fan! Man, vi står i backen och det åker ett och ett halvt-åringar bara svischa förbi liksom.
Och då börjar man jämföra sig.
Ja, och då tänker jag så här, Kalle kanske kan tycka så här, den där lilla klarade, då klarar jag det. Nej, helt
ointresserad. Nej. Så tänker inte Kalle och så tänker inte Svante heller. Alltså det går inte att säga så här, ser du han kan? Eller så, alla dina kompisar kan läsa. Vill inte du det? Han bara, nej, då kan ju de läsa åt mig.
Exakt. Bara, det finns ingen drivkraft i det.
Och det, tycker jag, det upplever jag ju ett jätteproblem också. Att man inte har den där, man drivs inte. Nu, Frans visar ju lite tendens till att vilja göra som andra. Men annars är det ju det de saknar. Att de skiter ju vad andra tycker och tänker. Ungefär som de skiter i att de står och skriker på ICA. Fast de börjar bli äldre och borde känna av så här. Nu tycker alla att jag är lite märklig som skriker.
Nej, vilket ju också är deras superkraft det, inte... på ett sätt. Som man är glad att de har. Ja. Men det gör det ju mycket svårare för oss.
Jo, men det gör ju att de får bättre självförtroende för att de bara stänger av vad andra tycker och tänker. Men det är som sagt, för oss blir det ju lite...
Och jag tror kanske att de både stänger av kanske lite, men jag tror också att de inte är riktigt kapabla att känna så här, jämföra så de kan, utan, men däremot när de skriker på ICA och ju äldre de blir så tänker jag ändå så här, Svante kan... Nej, han kanske inte, han bryr sig inte så mycket. Det är inte så att han känner att jag borde inte göra det här. Men han känner ju av energier att det blir jobbigt runt omkring. Mm. Vilket gör det bara ännu jobbigare. Vilket gör att han skriker bara typ mer. Men han börjar ju känna energier att så här, det här kanske inte riktigt är som man ska göra. Men får då ännu mer panik och gör det liksom ännu mer.
Ja, just det.
Och kan inte stoppa sig själv snarare. Då. Nej, för så, Frans var och klippte sig igår. Och då när vi var i Täby centrum så skulle jag hålla hans hand. Och då var han så här... Nej mamma, jag är stor nu, jag kan gå själv. Jag kan gå. Alltså, och det är ju någonting, där har han ju ändå snappat upp att äldre håller inte mamma i handen, jag är stor. Så att det finns ju någon liten vilja, och den kommer ju mer och mer med åldern, att vilja göra saker som andra gör. Men det är ändå vissa saker, och det är nog som du säger Petra, att de kan inte stoppa sig själva.
Nej, även om det är ju en del av, det är väl det som egentligen är att ta diagnosen tänker jag.
Ja,
att de inte kan styra
liksom. Dan i båten att så här,
Vad hände då?
Kusinerna var här på besök och så skulle vi åka iväg. Vi skulle ha åkt upp till och hälsa på min stora syster uppe i Härnösand. Och så gör vi inte det på grund av corona, så vi ska vara kvar hemma. Och då var min lilla syster här med sina barn. Och så skulle vi åka iväg och äta lunch på McDonald's. Och de skulle få shoppa en grej på en leksaksaffär. Det var liksom en muta för att de tyckte det var så tråkigt att inte få åka till storkusinerna och hälsa på. Ja. Och då är det så när vi ska åka, då tar det lite tid. Jag har lite jobbsamtal. Det är också så här sportlov. Båda föräldrarna jobbar lite. Försöker liksom få ordning på. Bara lite stressigt. Så vi kommer liksom dåligt iväg. Svante är liksom klar. Jag drar igång Polly och Svante. Men inte klar själv, så jag måste klä mig. Och du vet så här, skulle ha satt igång och bett Marcus om hjälp tidigare. Det bara blir så här, Svante vandrar omkring och är stressad. Och är så här, vi kommer inte iväg och jag vill inte. Och, du vet. Och så drog han igång någonting. Och det var liksom... Jag kommer inte ens ihåg vad det var som han hade ångest kring. Men började skrika. Sen slutade det liksom med att vi alla är på väg ner i båten. Han så här lägger loss båten och puttar bort båten. Och håller på, du vet. Så här, jag kommer sticka, du vet. Ja, men bara håller på ett sätt som är så här...
Lite jävelskap.
Inte nästan. Så bra. I vägrar flytväst, puttar ut, puttar. Och kusinerna står i båten. De har satt på sig flytväst. Men han puttar, han sliter av mig mina solglasögon. Kastar dem i vattnet. 4000 kronor solglasögon. Men då förstod Marcus på bryggan.
Så du tappade i vattnet
ja,
också?
Ja, men då har jag en ADHD-man som jag brukar säga, så han är så explosiv alltid. Det var jättebra, för han kastas ner och fångar dem en meter ner i vattnet.
Nej. Wow, under... bra. Ja.
Men det är inte så djupt det här, så vi hade kanske kunnat hitta den, men han var jättesnabb.
Bra.
Men då är det så här kaos, och han skriker, och jag skriker, och jag liksom så här... För att igen, den här rädslan att så här, men du ska inte putta kusinerna i, och du ska inte slå mig, och alltså det bara var så här, den kaosen. Och då är det så här... En 11-åring kanske inte brukar göra så inför oss och sina kusiner. Alla är bara så här, vi ska bara åka iväg. Men han fick liksom en sån låsning. Mm. Och jag fick en sån låsning. Och liksom är så här... Och då, min lilla syster bara säger, när vi väl kommer över och mot bilen. Då, så kommer vi väl in i bilen. Så vet jag så här, det kommer lugna sig. Mm. Men det är liksom, de här kvarten som det här bråket består av typ. Eller som är bara så här, helt i kaos. Är liksom så här, när jag sätter mig i bilen, då åkte Polly med de andra kusinerna med Idas bil. Och jag och Svante åkte själva. Och sen resten av den dagen, då sitter jag och sen säger jag bara, Svante, kan vi börja om? Vi får inte, jag vill inte bråka. Och du vet, han bara, nej. Och så börjar vi prata om något. Så då på någon minut så är ju han med en bättre plats och ganska glad. Och så när vi är framme vid Täby, åkte vi också till, så är han liksom nöjd. Och så får han i sig mat, för han är också lite hungrig. Du vet. Och jag vet alla de här sakerna. Men jag liksom står där och skriker och han inför alla skriker och tänker ju inte så här, så här borde man inte göra.
Nej.
Och sen du vet, den dagen, jag var liksom, resten av den dagen så var jag så här helt tom.
Det
gjorde så ont i varenda cell. Ja. Det var som att jag blev utbränd på, alltså jag var så här, jag orkar.
Men jag tänker också, när en sån sak har hänt och så kanske du då, säger att du har åkt med din syrra i bilen och så kanske hon ska försöka säga någonting snällt. Man är ju så fylld av det, så man blir nästan irriterad när någon säger någonting. Jag känner det i alla fall, att det är väldigt svårt efter ett sånt utbrott, när barnen kanske går vidare i livet, det är svårt att haka på och gå vidare. Det sitter kvar en besvikelse över livet. Alltså det blir så mycket större. Och det blir det där när de säger det var inte så farligt. Man bara, nej, fast så här är mitt liv. Jag orkar typ inte. Den känslan tycker
det
jag man kan få.
Det jobbiga är väl också att man vet att när det är såna där dagar så vet man att så här kommer det fortsätta vara. Det är inte bara att det var en liten dålig dag. Utan det var en extra dålig dag. Men de här dagarna kommer fortsätta komma. Det spelar liksom ingen roll. Och det tycker jag... ta ner en ganska mycket, att man man hamnar i det där depptänket om framtiden ofta då tycker jag, när det är såna här dåliga dagar.
Ja, definitivt.
Ja, och det var som vi pratade om sist, att det var en ganska bra period, att det är så här, det blir också ännu hårdare när man säger det flyter på ganska okej. Men sen ser jag så här, vi har inte gjort, det är kanske också en liten corona grej. Vi har inte gjort så mycket alls som är annorlunda. Alltså du vet, och det är väl det så här, du åker till Åre, det blir en jättestor omställning för Kalle. Alltså det är så här helt sjukt stor grej som han ser fram emot, men som nog är ju jätte krångligt. Nu skulle vi åka iväg. Vi är bara så här, han går i skolan, vi är hemma. Han går i skolan, vi, alltså det är så här, det är så vi har gjort, och vi har varit hemma hela julen. Vi har inte liksom, i somras gjorde vi någonting. Alltså du vet, det är så här, vi har ju inte varit någonstans. Och det är väl det, så nu skulle vi, jag åker ju inte, jag tar ju aldrig med honom och åker och shoppar liksom. Och det gör man ju inte nu heller.
Gud, jag bara, alltså, vet, nej, bara, är du tokig?
Nej, men alltså det, och jag kom på så här, fast det gör ju inte jag heller. Men det var nog så att det vart så här, nu ska vi åka, och så ska vi åka till McDonald's, och sen så ska ni få köpa en leksak. Så det var väl kanske att så här, i hans huvud så hade det redan satt igång en sån stor förändring.
Det var som att åka till New York en helg. Liksom.
Ja. Mm. Oh, och det vart, det kommer vi aldrig göra.
För oss har det hänt en ganska stor grej faktiskt.
Vadå?
Vad har hänt?
I alla fall i vårt lilla funkisliv här hemma. Nej, Frans kommer hem en dag. Nej, de har faktiskt inte, vi har fått jagat dem lite. Ja, de ringer inte. Nej, men ni vet ju att Frans, alltså ett av de stora problemen tycker jag är att han aldrig har varit intresserad av leksaker. Det har ju liksom alltid varit iPads eller mat som förstärkare, riskakor och så vidare. Det har ju liksom inte funnits några roliga leksaker att locka honom med. Och det låter ju som att det kanske inte är ett jätteproblem, men det är faktiskt ett problem. För det är svårt att sysselsätta honom med någonting då.
Och svårt att muta, tänker jag också.
Ja, det är också.
Det kräver extremt mycket av er.
Ja, så då kommer han hem från skolan en dag och är jätteglad och säger, jag älskar Lego.
Oh.
Jag vill bygga Lego, jag älskar Lego. Och alltså, Dexter då, Frans ena storebror, han har ju så mycket Lego så det är inte klokt. Men han, alla byggfärdiga satser har han ju byggt upp. Och sen har ju han massa Lego han bygger nya olika grejer av. Så vi har ju liksom inget i någon kartong sådär som han kunde ta. Men och vi har, när Frans har fått Lego har vi ju gett det till Dexter typ. För att Frans hatade ju Lego innan. Det var ju liksom hans värsta. Ja, så, men vi nappade ju där och lyckades faktiskt hitta ett som Dexter inte hade fått. Som var något som Frans hade fått någon gång. Så vi ger det till Frans. Han sätter sig och börjar bygga det här legot. Och vi ropar att det är mat. Kan jag komma lite senare, svarar Frans. Ja, liksom, jag tänkte så här, nu har han ju börjat med paddan eller något igen. Smyger upp i hans rum. Han sitter alltså på riktigt och bygger det här legot.
Men då följer han instruktionen
då? Skrivbord. Ja, följer instruktionen. Och sitter vid sitt skrivbord, jättekoncentrerad. Till slut så får jag ropa efter, liksom, efter att det hade gått en timme efter att vi hade ätit. Då ska du inte komma ner och äta nu, maten är ju typ kall. Ja, då kommer han ner och gör lite paus, piper upp igen och bygger. Dagen efter när han kommer hem från skolan så säger han hej. Och sen är han borta. Och Henrik bara, vad händer med Frans? Han brukar alltid hänga med oss i köket och liksom prata lite så. Går upp, sitter vid sitt skrivbord och bygger på det här legot. Alltså förstår ni, alltså jag och Henrik var ju som, alltså vi bara, alltså det är inte klokt, det var så stort.
Jag förutsätter att det här legot har mer än 4 bitar.
Ja, det har mer än 4 bitar. Alltså det var så stort det här för
men
oss.
Men gud, det är fantastiskt.
Så jag då åker och lämnar Vilgot på sin hockeyträning, sent, jag ska själv iväg på träning. I den här paniken bränner jag ut till Arninge, kutar in på Leke.
Det är så typiskt oss funktionella. Här ska handlas! Ja.
Jag bara, jag ska ha olika Lego här.
Ner Lego-lådorna i påsen.
Och bara, hem igen. Och bara, här. För då hade han ju byggt klart den första. Och han blev ju superglad såklart när jag kom hem. Men det svåra var att jag visste inte vilket tema jag skulle köpa på de här Lego.
Jag vet flera inte olika. Vad han... Det kostade
17 000.
Ja, det var så härligt. Nej, och Henrik ringer också. För att han, jag har inte ens sagt att jag ska dit. Nej, men jag skulle ju typ inte hinna dit. Eftersom jag själv skulle iväg och nya hämtningar och körningar. Så Henrik ringer och bara, är du hemma? Jag bara, nej, jag är på lek, jag köper lego. Han bara, jag förstod det, bra.
Han
bara,
för jag står nämligen på BR här borta.
Ja, exakt. Jag hoppas klicka hem här lite. Nej, så vi var helt extas och åker hem med de här Lego. Frans blev så himla glad, började bygga. Sen så kan jag säga att intresset har ju svalnat lite, det ska jag erkänna. Det var ju inte,
vad var det för tema på första Lego, undrar man ju då?
Första legot var typ så här Ninjago. Ja,
det går varmt här hemma. Fast mina killar bygger bara gubbarna, resten får jag bygga. Så jag är så impad att han kunde följa instruktionen.
Instruktionerna, jättebra.
Men jag tänker så här, han älskade ju pussel när han var liten. Och det är ju lite att följa och tänka.
Ja, men det var
han
ju inne på igen
så.
Ju.
Ja, och nu tror jag att det här kanske förhoppningsvis har med medicinen att göra. Att han har hittat lite
fokus.
För han har ju inte kunnat sitta still så här länge innan. Nu har han ju verkligen suttit med det där. Sen blev det lite kris när Lego gick sönder. Och
ja,
sådär.
Det är ju det.
Man betalar ganska mycket pengar för att det ska vara kul i 45 minuter kan jag tycka. För att sen går det ju sönder.
Det kan vara så att någon, han tyckte att någon skulle dö eller sådär. Så kan det ha varit då, just då. Att man, ja. Men nu... Det, jag ska säga att jag har inte svalnat helt, men det är inte lika besatt som han var första dagen. Men förhoppningsvis så kan det här För det här är ju så.
Men
här,
det kanske kan komma ihåg lite. För det gör det ju för barn. Och det gör det för Svante också med sitt Lego-lekande. Liksom. Mm. Även om det mest är gubbar och lite byggare ändå. Men att det kommer och går. Och Legot kommer tillbaka. Och det är ganska mysigt.
Drömmen är att de ska tycka det är kul att bygga fritt. Så att man kan använda all skit man har köpt. Det är bara att det är så konstiga Lego-bitar i de här. Det är ju inte vanliga klossar som man kan bygga och göra saker. Utan det är ju små specialbitar på allt. Så jag fattar att det inte är så jätteinspirerande liksom.
Men för i Frans fall så tror jag att det här passar honom ganska bra med att gå efter instruktioner och kolla eftersom det är som lite pussel då. Och jag tänker att om han håller i det här så kan ju det här vara en grej. Dels är det bra till när han fyller år och presenter och julklapp och jättebra. Så. Äntligen finns det någonting som är vettigt. Inte bara köpa såna här konstiga pruttkuddar och sånt. Och så här stora hushållsmaskiner som glassmaskiner och popcornmaskiner och sånt. Äntligen.
Det är fullt i köket så det går inte.
Och sen tänker jag att det är en perfekt grej. Lego är ju så här, man kan ta med sig. Ja, men åker man på semester så kan man ju ha med sig ett Lego som man sitter och bygger. Ja, absolut. Alltså det är ju bra sysselsättning.
Du ska ha sett mig när jag satt i en husbil i USA för några år sedan och byggde Lego. Och körde, Marcus körde så den där lastbilen höll på att gå sönder. För det skulle vara 3 timmar. Det tog oss typ 7 timmar dit vi skulle. Barnen skrek.
De var väl sjuka
också? Jag försökte bygga Lego.
Va? Var inte barnen sjuka?
Ja, hon hade inte blivit sjuk ändå. Nej. Sen blev hon sjuk i 40 graders feber resten av resan. Så en vecka av 9 dagar i husbilen var hon sjuk. Polly. Och de här, då sitter jag där och bara bygger Lego. De flög bitarna så jag krälade omkring. Och Marcus körde och jag var ju liksom helt olagligt. Men bara för att få Svante att sluta skrika. Apropå att liksom ha med det här på en resa. Så det låter jättebra.
Mm. Hemskt, det är perfekt, det ser fram emot. Ja.
Jag önskar dig lycka till. Men jag vill också nu koppla tillbaka lite till Lisa.
Ja, min diagnos.
Vad har vi ställt för diagnos på
jag
cellen nu då?
Tror...
Vi är på med läkarhatten, Anna.
Alltså så här, det var faktiskt en kollega till mig som sa så här till mig. Det har varit en serie i Svenska Dagbladet på en diagnos som ju säkert är jättevanlig och känd för många. Men jag kände inte till den under namnet ODD.
ODD?
Ja, som alltså är trotssyndrom. Och då har jag här då de vanligaste symptomen, eller vissa. Ilska, hårt språk, kraftigt temperament. Ja, på den.
Ja.
Trotsig, bråkar och diskuterar med vuxna och vägrar göra saker som de säger och ifrågasätter regler. Där har vi hela skolproblematiken. Han vägrar göra någonting som någon säger till honom, auktoritet. Blir lätt irriterad på andra människor. Ja. Instabilt beteende, viljan att hämnas och medvetet irritera andra. Han är ju väldigt så, alltså det är kanske inte hans starkaste drag att han ska hämnas, men han är ändå så här. Alltså det finns, sen finns det ju säkert massa andra beteenden i det här som alltså massa andra symptom som platsar in på det här ODD, men jag kände för första gången, jag visste att det fanns någonting som heter trotssyndrom, men jag har inte läst vad det handlar om. Men när jag läste så kände jag så här, shit, det här är ju ganska mycket Kalle. Sen finns det mycket i det som inte är han, och det kanske inte är 100% utpräglat, för han är ju liksom nu, han är ju ganska lugn i många stunder också, men det är ju när han får bestämma själv. När andra bestämmer över honom eller när världen styr honom, då blir han liksom fullständigt emot på något sätt.
Är trotssyndromet också liksom, har det utåtagerande i sig när du läser på?
Han är ju inte jätteutåtagerande faktiskt, det är han inte. Men han blir ju allt mer, han är ganska hårdhänt. Han vill gärna skoja med att slåss liksom. Och sen så var det något annat jag såg också, att man gärna skyller på andra hela tiden. Det är aldrig ens eget fel. Och det är ju kallat ett nötskal. Alltså, tappar han en påse popcorn på golvet sen, det var inte jag. Nej, vem var det då? Det var den här jävla påsens fel. Alltså, liksom aldrig
att... Det finns alltid en förklaring på allting. Men den stora intressanta frågan är ju då, hur hjälper man...
Ja, och då tänkte jag så här, vad skönt om jag kan få en diagnos på det här. Och kan få lite hjälp. Och så träffade jag en kollega igår vars son har ODD, vilket jag inte visste. Jag visste att hennes barn var inom spektrat, vi pratade om det här. Och då så sa hon, ja, min son har det. Och det är jättebra att veta det. Men du får ingen hjälp, det finns ingenting att göra. Jag bara, nej. Så du behöver inte ens få diagnosen, sa hon. Och det största problemet, det är inte för dig själv. För du kan hantera honom, det är för andra. För att han anses vara jobbig, ouppfostrad och svårhanterlig för andra. Ja, och tänkte att det är kanske där vi är med honom. Och jag tänker att det här med hans pessimism, att han är negativ, det kanske är en del av allt det där i så fall. Så om någon lyssnare har ett barn med ODD och faktiskt har tips, så tar jag gärna dem. Jag vet ju nu inte om han har det. Men jag tycker, alltså man vet ju att de är en cocktail av allt de här barnen. Och varför skulle han inte ha det, tänker jag.
Men ODD, är inte det en diagnos också som kan försvinna med åldern?
Ja, oj, vad jag håller en tumme här nu. Faktiskt. Ja.
Det kanske också, det har, jag vet ingenting om det. Men jag tänker så här, just med så här, trots, alltså för det går ju också i så här, olika utvecklingsfaser i livet, tänker jag. Att man säkert är mer benägen att vara, inte så här, trots åldern, inte så kanske jag tänker. Men att det är med hormoner och hur det är jobbigare. Om man har den här pessimismen och sånt, kommer säkert gå upp och ner lite genom livet. Sen vet jag inte om den kan försvinna. Det, om den hör till liksom NPF-delen så är det neuropsykiatriskt och det försvinner ju inte, men man kanske kan lära sig att liksom...
Ja, det står ju att, hur märks det att barnet har trotssyndrom? Det blir ofta tydligt redan när barnet är litet. Barnet har ett svårhanterligt humör och blir argt fort. Alltså, det var ju Kalle redan som bebis, så jag läste någonstans att det kan vara redan att det är ett krävande spädbarn, och det var ju han otroligt. Det blir ofta bråk med vuxna, barnet argumenterar mot regler och krav. Barnet kan vara lättretat, provocera samt ha ett hämndlystet och elakt beteende. Nej, jag tycker inte han är elak. Han är ganska, han är väldigt känslig och god. Men ja. Men så står det så här också, mycket sker också inombords. Barnet blir ledset, känner sig sårad och missförstådd och har svårt att se sin egen del i saker. Ja. Han säger ofta det, jag känner mig sårad. Precis de orden använder han. Och är ledsen och liksom...
Jag har lite ångesting.
Ja, så står det också, vi måste slå hål på myten om att barn med trotssyndrom är ouppfostrade. Många föräldrar berättar att de mår oerhört dåligt av omgivningens brännande blickar och hela tiden blir ifrågasatta. Snälla döm, de inte står det här. Ja, nej, det är bra. Ja, också många som för andra som ger lite checka uppfostringstips.
Ja. Vad bra.
Ja, jag tänker på såna människor som man som ändå säger så här, det gäller ju bara att vara konsekvent, tydlig med alla barn, så funkar det. Nej, det gör ju inte det.
Om vi tre bara hade varit konsekventa och tydliga så hade vi inte behövt starta den här podden.
Nej, precis.
Alltså vi hade
kanske
inte
lite aga hade funkat för, också.
Alltså, vi är väl, ja.
Vad sa du nu, Lisa? Lite
aga.
Ja.
Alltså så tydligt tänker du att man ska vara. Klapp det va.
Ja, men det finns väl de som förespråkar det.
I Frankrike kanske.
Ja. Apropå Frankrike, vi ska återgå till det här, måste bara säga, för i torsdag så sa jag till Pelle så här: Pelle, idag är det första torsdagen i mars, då äter mamma sipantårta. Tittar på mig, men mamma, det där lät ju franskt, har vi inget svenskt istället?
Och du pratade också småländska när du sa det, han bara, det där lät franskt.
Ja, första torsdagen i mars, sipantårta. Ja, förlåt. Nej, men vad tror ni, kan jag vara något på spåren mod i det?
Ja, alltså det låter ju, jag känner bara så här, ja, det där skulle ju kanske Frans kunna ha. Alltså,
det är ju det, det, som det, man
det, det palats in på Svante vissa dagar. Svante är mer positiv, han är inte som pessimist.
Nej.
Svante.
Men, visst det är Kalle pessimist?
Nej, det är väl inte Frans honom heller.
Mycket. Visst tusan.
Ja, men som, Kalle är lite mer pessimistisk.
Ja.
Men sen tänker jag också, jag tänker att vissa drag kan ju vara, nu ska jag inte var sån. Men om jag jämför din ex-man och min man så är ju en mer pessimistisk än den andra. Jajamän,
jo men det, så är det ju alltid. Glaset har varit halvfullt för mig och halvtomt för honom. På ett lite roligt sätt liksom. Så att visst är det så. Och för Pelle är ju så här,
men
vi delade nämligen upp barnen igår.
Ska vi ställa en diagnos på Johan också?
Ja.
Nu är på.
Kalle skulle igår, han längtade efter pappa i och med att vi hade varit uppe i Åre så mycket. Så att då så ringde han och så Johan bara, ja vad mysigt. Så han var där och Pelle var hemma. Alltså denna fröjd att få ha honom ensam ett dygn. Om Kalle är pessimist, Pelle kan ju bli jävligt irriterad och arg och svår att hantera när Kalle är med. För Kalle tar sån plats och retar honom hela tiden.
Ja.
När han får vara själv, alltså vilken ljuvlig unge han är. Ja. Det är ju som att vara på fest och vara med honom. Han är bara så här glad och bara, ja, vi badar bubbelbad och vi ser på film och liksom, ja mamma, det är klart att jag ska gå och lägga mig. Jag bara, kan det vara så här?
Du var så bakis från liksom Åre helgen också, vi kallade du bara, nu.
Nej, men och Johan sa ju det också, att att Johan, Pelle som brukar vara så arg på Johan, de hade ju haft det hur mysigt som helst när det bara var de två. Ja. Så vi sa faktiskt att vi ska dela upp dem lite mer. Och det kanske behövs när man har en unge med trotssyndrom. Nej, det låter hemskt. Jag älskar min son.
Ja, men det är
nog
bra att dela upp oavsett. För att då kan man ju också följa, våra barn behöver man ju följa på ett helt annat sätt. Känna in och följa vad de känner och vill. Och det kan man ju inte när man har fler barn runt omkring
sig. Nej, men så är det ju. Så är det ju. Och jag tänker också nu liksom, om jag oavsett om man har ODD eller inte så har han ju uppenbarligen ett beteende av ODD. Hur fan ska jag hantera det? Vad kan jag göra?
Ja, svårt alltså.
Ja, svårt. Men det är väl liksom, jag tänker så här, nej, en diagnos kommer kanske inte innebära att du får en massa mer hjälp. Men det kanske ändå kommer upp om det är så här, jo men vi tror också det. Eller om liksom BUP eller så skulle tro att så här, det kanske är så. Eller man gör en utredning. Eller, det är klart det finns kanske annan typ av verktyg. Men så ibland kanske det kan vara också, hur skulle du känna? Skulle du känna att det kändes skönt att han får en så, om det nu var så? För du beskriver ju så här, han vill aldrig någonting. Han vill, alltså om man då vet så här, men det är för att han också lider lite av det här.
Ja,
alltså så.
Det är klart att det blir ju en ökad förståelse.
Precis, att inte du lägger...
Precis, jag lägger inte belastningen på mig så mycket. Och då kanske jag också får anpassa det mer efter honom. Och inse att ja, men då är det så här. Och framförallt så tänker jag att det vore ju bra för skolan att få veta det. I och med att de kämpar så med honom där. Och jag vet ju att det finns personer som han tycker otroligt mycket om. Både kring barn och vuxna. Men han har svårt att hantera det liksom.
Ja. Jo, men det handlar väl mycket om förståelse. Mm. Och att du inte lägger... Att du kan försöka släppa så här när han är pessimistisk och inte vill. Istället för att du krigar dig. Liksom,
och jag tycker det är så svårt. För jag hatar ju när man bara utgår från att allt är skit. Mm.
Ja, men då kanske du kan bli mindre provocerad av det. Om du vet att han har en riktig svårighet inom det. Att det inte går att liksom göra
det sjuka med Kalle är ju också att han vill att det ska hända någonting hela tiden. Han vill att det ska vara kul. Han har liksom så här önskemål och krav. Och jag blir så här, men Kalle, varför ska jag göra det? Du blir ju ändå liksom... Det är för mycket
sen vill han inte göra när ni väl gör
nej,
det.
Nej, liksom. Lite så. Men hur ska jag få honom att förstå det? Han ser ju inte kopplingen liksom, på sig själv och det som sker. Och det tycker jag är så jädra svårt. För man kunde resonera med dem och säga så här, nu är du negativ och du ville göra det här och nu vill du inte det. Vilket jag försökte där uppe, för han har ju längtat efter året och vi har pratat om skidor och alltihopa. Och så vill han inte, men han fattar ju inte att oj, här har jag varit lite knasig nu. Utan han är ju bara i stunden där och då, fast nu vill jag inte.
Ja. Ja. Nej, men konsekvenstänkandet finns ju inte. Och det är så här, det hela den där att försöka förklara att det funkar inte. Och det är svårt alltså, och där blir det också så här, och då blir det skuldbeläggande och då blir kraven ännu större och så, alltså det blir bara en ond cirkel.
Jag blir också rädd att hitta på saker. Och jag tycker ju om det.
Ja, det förstår jag.
Och det tycker jag, det är man ju
ändå, ja.
Det är ju jag också. Ja, för att man vet aldrig, någonting som funkade en gång kan ju vara katastrof nästa och tvärtom. Så att det är ju alltid en skräck efter att göra saker. Och man vill ju, det är ju också med ens dåliga samvete tycker jag. Till exempel att jag har jättedåligt samvete över att Frans aldrig åkt slalom. Men det är också för att jag vet att det kommer krävas så mycket. Och jag tror inte heller att han har fixat det tidigare. Nu tror jag att han kanske börjar bli redo att testa. Men
du har förmodligen dåligt samvete för du har avstått från att göra det. För du har inte vågat ge dig in i. Ja, jag fattar.
Ja.
Och jag kan ju inte bara rida och åka vattenrörsbanor. Det går ju inte. Det är ganska dyrt dessutom.
Nej, vi får ju vidga dina vyer lite, även om det låter ganska kul.
Men däremot så tänker jag, när coronan är över, då ska vi tömma. Vi åkte ju på någon sån här med nasar.com eller vad de hette, som var ju helt fantastiskt när vi åkte till Turkiet. Det var ju liksom, det var ju all inclusive och det var...
Ja, men, badland.
Ja, men alltså, och det är ju, de har ju så här 10-15 vattenrörsbanor. På plats, det är bufféer, de kan äta samma pommes frites varje dag, de får gå och ta glass fritt liksom. Och det är ganska billigt förhållandevis. Det tror jag
det är så, det ni får göra.
Ja, att hålla på och försöka åka på några längre resor hit och dit,
nej
det får bli sådana resor, och övrigt får man göra det själv.
Jo, men det är ingen mening att göra sådana resor när det blir en ångest för en själv. Man måste ju också utgå från, förutom då vad som passar våra barn, så måste vi utgå från vad mår ni bäst av. När får du lite avkoppling och semester?
Ja, men så är det.
Jo, när de är nöjda och glada. Och det får du när de käkar sina pommes frites på den där buffén och de åker sina
Och jag upplever också, jag trodde att livet skulle bli lättare och lättare med funkisbarn. För att de blir äldre och får mer livserfarenhet och sådär. Men jag upplever faktiskt att det blir svårare och svårare i det stora livet liksom. Det kanske är lättare på vissa
plan. Jo, för vi fastnar ju.
Ja. Men att resa till exempel, det var ju lättare förr tycker jag med dem.
Ja.
Nu tycker jag det är svårare.
Sen kanske det är lättare igen, det vet jag inte. Men, ja.
Men och där igen också, om det är dina liksom, där beskriver sig, man tänkte att det nog skulle vara så, där beskriver du också igen din idé om vad du trodde. Mm. Det är ju det man hela tiden ställs inför, att man bara, nu tänkte jag att det skulle vara så här. Och så blir man besviken och ledsen, nej det har inte blivit bättre. Alltså så här, det är ju den clashen är så stor, tiden. Den blir nästan en, och den blir ännu större när den blir större, för att då blir man så här, men det här borde ju funka nu. För när de är små, då funkar ju inte någonting, känns det som. Och då är man mer kanske inställd på att det här kommer inte funka. Och vi måste åka på en sån här typ av resa.
Får pausa så det ett tag,
helt enkelt. Åka slalom. Va?
Nej, men man får ju pausa ett tag. Ja. Det handlar väl också om att glappet blir ju större med funkisbarn kontra normalstörda barn. Ja. Alltså när de är små, då är det ganska lika allting. Och man kan inte se skillnad kanske på en tvååring och en treåring riktigt. Men ju äldre de blir så blir det mer och mer avstånd. Mm. Och man märker, för det tycker jag är jobbigt hela tiden. Att så här, nu börjar Frans bli stor, men han är fortfarande som en fyraåring på många sätt. Och då blir det ju lite, då när man tänker att livet, man tänker att det ska bli lättare som du säger. Mm. Det ska bli lättare, de ska bli äldre, mer självständiga. Våra barn blir ju inte det.
Precis det du sa nu har jag en liten ångest för Kalle fyller ju 12 år snart. Och han är så här, åh mamma, kan vi inte bjuda, ja, då pratar han om liksom några klasskamrater. Men så kan vi bjuda mina gamla kompisar, Edith och Albert och Lilly och Thea som då är liksom normalstörda allihopa. Och där känner jag så här, det funkar ju bra för. Sen är de människor som de tycker om. Men att bjuda hit då en tjej som är 12 år och som är ganska cool. Och att han ska ha ett barnkalas här, 12 år gammal. Alltså jag bara känner så här, det kommer inte bli bra.
Och det kanske går bra, för det kanske också är så att de är så himla förtjust i Kalle. Och liksom vet om hans svårigheter så att det funkar jättebra. Men det kan ju också bli fel och man vill ju inte utsätta. Kalle kanske inte märker inte att det blir fel.
Nej, men och det där tror jag en knasig bild av honom för henne. Nej, för att det är man vill en person som han älskar honom. Så att jag vill fortsätta ses när vi badar.
Att eller bara liksom. Dem.
Ja, ja, så får de ha sin relation. Men att se honom i det där sammanhanget och typ ha fiskedamm. Jag vill liksom inte.
Nej, man vill ju inte att man blir skrattad åt.
Nej, det är
ju
nej och jag vill del, inte liksom. Att det ska göra att hon inte vill träffa honom mer. Utan jag vill att det ska få vara som det har varit på något sätt. Men samtidigt, då kommer vi igen till det där. Hur mycket kan man skydda och hur mycket liksom.
Ja, och det kanske också är så här att hon visst ska känner ju honom jätteväl. Och liksom att han.
Du ses inte så mycket längre.
Att också se så här olikheter. Och att så här, det kommer ju bara göra henne mer ödmjuk. Det kommer inte vara att hon bara, gud vad konstigt, jag vill inte vara med honom.
Nej.
Det tror jag verkligen inte. Utan snarare att så här. Ja, men lite som kusinen eller Svante skriker så där i en båt som inte någon annan 11-åring skulle göra. Liksom. Alltså så här, som ett litet barn. Mm. Att det finns ju någonting att så här, de också får lära sig att så här, alla är vi olika och vi gör på olika sätt. Men jag förstår den känslan hos dig. Men frågan är om den ligger hos dig. Om det är så här, han vill ha fiskdamm. Alltså det är väl inget konstigt. Som du säger ibland, så här, jag älskar också fiskdamm. Alltså så här, man kanske bara inte ska göra någonting, snarare att du ska bara så här, om han vill det så kanske han ska, jag förstår ditt skydd och jag förstår och jag vet.
Det är svårt, det är en svår fråga.
Samtidigt så kan vi inte heller skydda dem resten av livet. Vi måste ju också låta dem.
Då kanske det är bättre att de får vara med hela vägen, tänker jag då, istället för att de fem år kanske. Ja.
Att det kanske är viktigare att hon är på kalaset än att hon inte är på kalaset. Mm. Och han inte tar skada och dåligt av att hon tycker att han är lite annorlunda. Mm. Nej. Då kanske man ska strunta i det, för vi kommer ju inte kunna skydda dem. Vi kommer ju aldrig kunna göra dem mindre speciella. Alltså de är ju de är.
Nej, det vill vi ju såklart inte. Utan det vi är ute efter är att vi vill skydda dem mot det som kan göra ont. Liksom.
Mm.
Ja, men så länge han inte ta skada och tycker det gör ont, så kanske man får, även om det är ont i dig, för du jag tror också i ditt fall så tror jag också att det är att du märker ju skillnaden då när du har andra 12-åringar där, hur det skulle kunna vara och då blir det här glappet ännu större och du märker att det är skillnad. Jag tror att det är det som gör mest ont för dig, men Kalle kanske struntar i det glappet och inte ens reflekterar över
jag
det.
Jag tror ju det. Och det har du precis också sagt här, att han bryr sig inte om han inte kan och han bryr sig inte om han sitter och gråter i skidbacken. Så han kommer nog inte, utan där är det ju hos oss föräldrar. Och jag förstår den känslan, jag förstår den jätteväl. Mm. För man ser alla blickar och den här lilla glapp, alltså det är sånt litet, det är sånt litet spann vi människor har rör oss i det sociala livet, så det är så himla snävt, så det är ju läskigt och så ledsamt. Vilket gör att så här, minsta lilla, och det gör så ont när det gäller ens barn som man ser det, så här.
Och det där är också så, jag tänkte på det igår då när Frans klippte sig. För att vägg i vägg med den här salongen så är det en blommaffär. Och då skulle vi snabbt in där och köpa med oss lite blommor innan vi åkte hem. Och Frans tycker ju ändå att det är roligt med blommor. Och då när vi kommer där, det var ju bara vi som var där och hon som jobbade där. Och då började ju Frans prata om sin frisyr direkt väldigt högt. Så han var ju så nöjd med sin frisyr. Och då snappar ju hon upp och svarar direkt. Så här, ja, du är så fin i håret. Och började, liksom, hon pratade, hon var väldigt, väldigt bra med Frans.
Hon fattade att det var något,
och, eller? Ja, men och liksom hela tiden när vi var där inne så när han sa den där, varför? Ja, visst är den. Alltså hon pratade verkligen till honom på ett sätt som var väldigt, väldigt bra. Ja, för då tänkte jag så här, oj, hon var bra och sådär. Men, och då, hon var helt fantastisk. Det där gör ju en så lycklig att hon liksom ser honom för den. Men det gav mig också en liten, liten klump i magen när vi gick ut. För då började jag tänka så här, har hon någon i sin närhet som hon märkte? Eller är det så tydligt nu med Frans för att han är så stor? Så att man snappar direkt när en nioåring kommer och börjar prata, för det är inte så många nioåringar som skulle prata om sin frisyr på det där sättet och vara så.
Jag tror att man märker ganska snabbt på våra barn på sättet de pratar. Jag precis. Tror faktiskt det.
Och då kände jag att jag också blev lite ledsen över det, för att det hade varit lättare för mig om Frans hade fått ett utbrott. Att man hade så här förstått. Men nu var han var superhappy, glad, och jag menar inte att hon gjorde fel, tvärtom, hon var ju magisk. Men hos mig blev det liksom blandade känslor. För att jag kände ändå att det är så uppenbart nu med honom och hans svårigheter. Och svårt det var att förklara.
Nej, men jag fattar vad du menar, samtidigt som jag tänker så här. På ett sätt är det ju bra att det hörs på en gång. Och jag tänker så här, hon gav ju honom någonting. Nej, han gav henne någonting. Hon blev ju uppenbarligen glad av honom. Hon tyckte att han var fin. Och tänk att kunna bidra med det. Det är fantastiskt.
Ja, verkligen.
Sen är det alltid det där.
Man måste ju hela tiden ha en annan... Ta in och välja att se det på ett annat sätt. Eller försöka omvärdera.
Men det är det som är så roligt. Det är så att här var det ju fint. Och jag var i grund och botten glad. Men ändå så kom det en liten sån här. Att jag började tänka så här. Vad var det som gjorde att hon märkte så snabbt? Och vad sa han? Och är det så uppenbart? Alltså,
och det där börjar, är ju vårt eviga dilemma.
Ja.
Därför att vi har blivit hårt inpräntade i hela vårt liv. Att annorlunda inte är lika bra. Och det, och jag tror att det fortfarande också är, även om vi tycker att de är lika bra, så är det fortfarande vårt skydd som gör att vi gärna intar någon slags försvarsposition. Och när vi intar en försvarsposition så gör det ont. Liksom. Det är ju någon jävla direktkoppling där på något sätt. Vet ni vad? För jag vet, Petra, att du ska in i ett annat möte om en minut.
Om en minut.
Vi måste bryta er där.
Och det är jag som styr
Zoom. Ja. Puss och kram!
Hörrni, puss och kram och tack. Ja, det gör vi. Hej då, gänget.
Puss, puss. Hej då. Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.